Alltså det kommer min tjej in och filma mig här, det är jättekonstigt.
Eftersom att jag ser er, då blir man lite så här rädd att någon ska dyka upp bakom dig, Elin, just nu till exempel.
Alltså jag skulle också bli rädd om någon dyker upp bakom mig, för det är ingen annan hemma just nu.
Dessutom är det här vi normalt aldrig pratar i mun på varandra, det kommer vi göra hela tiden nu för att det är lite fördröjning.
Det här är Fighterpodden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch drops. Get ready for war.
Uchimata!
And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh my God!
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Jajamän, det är Fighterpodden som ändå kör trots dessa märkliga tider. Det är avsnitt nummer 69. Ja, där märkte du direkt som lyssnare att något inte stämmer. Och det beror på att vi är på varsitt håll, eftersom det då är karantänspodden kan man säga. Jag är hemma. Var är du, Elin?
Jag sitter hemma på telefonplan.
Hemma?
Hemma. Det är där jag spenderar min allra mesta tid just nu. Jag vågade mig ut och gick till Coop igår för att försöka köpa chips eller godis, men det fanns ingenting.
Det var slutsålt.
Ja, det fanns några så här riktigt keffa jalapeno poppers kvar. Men det märktes bara att det var ingen som ville ha dem. Det var därför de fanns kvar. Så jag gick hem lottlös. Det var det och salta pinnar. Det var det enda som fanns.
Simon, var är du någonstans?
Jag är också hemma. I vår affär här, eller våra affärer här nära, så finns det däremot massa varor och allting. Så att kanske jag ska flytta hit istället, Elin.
Jag kanske ska ta mig en tur till Liljeholmen. Det är ju bara en typ 20 minuters promenad dit. Så om det finns chips där så kanske jag kommer
dit.
Det
gör det. Det gör det.
Alltså det här är lite internt jag ska säga. Nej, men vi sitter alltså och sänder via ett dataprogram där vi ser varandra i bild. Fast Simon, jag ser ju dig då, Elin, för du är rörlig och jag är rörlig. Men Simon, han har då inte fått honom på sin kamera, så han har någon rysk kvinna.
Alltså jag skyller på Mackan, alltså vår producent Marcus Söderström. Det är hans fel att jag är en rysk kvinna ikväll. Kanske från Litauen.
Nej, det är väl lite speciellt nu, för det är inte jättemycket kampsport som faktiskt är live, och det händer inte så jättemycket, men det händer en del. Så jag tänker att vi kastar oss direkt in i det, Simon. Simon, det är kampsportsnyheter. Vad är det som har hänt?
Ja, det är det. Det finns i alla fall lite nyheter som inte är corona, men de flesta är ju baserat på det här coronaviruset. Men UFC har i alla fall ställt in 3 galor nu. Men de lovar att de ska hålla en gala 18 april. Då är det Khabib Nurmagomedov, Tony Ferguson som ska mötas. Och det kommer bli utan publik, men de ska hålla den. Det är oklart idag vart de ska hålla den dock. Så att UFC 249 ska bli av i alla fall.
Tror du att de kommer få en väldigt tuff ekonomisk smäll av det? Alltså de lär väl ha hoppats på att sälja en jävla massa biljetter till den galan. För den här har de ju hypat hur länge som helst. Och det är, vad är det 50 gången som de har planerat den här matchen?
Jag tror absolut att de kommer få en viss smäll av det. Samtidigt så är det pay-per-view och de kommer sälja rätt bra. Man ser ju till exempel att Netflix går upp otroligt mycket just nu. Viaplay har slagit rekord någonsin. Alltså streamingtjänsterna går verkligen uppåt. Det borde vara samma sak med Fight Pass och pay-per-view-galor. Folk vill ju ha någonting att följa. Jag menar, hur är det med radio, Mårten? Går det upp liksom? Ser ni att siffrorna går upp?
Ja, det gör de. Radion är jättestark och precis som du säger, konsumtionen av ljud eller media generellt är ju ökande, vilket är fantastiskt kul.
Ja, det är ju det. I mitt i all liksom elände så är det i alla fall kul. Och UFC får ju definitivt en stor smäll med tanke på de här 3 galna. Men de skjuter på dem, så de kommer ändå gå någon gång. Och sen kommer det bli gala efter gala efter gala. De har ju lovat liksom att det blir som det var lite i början av året eller tidigt i året, att det var en gala i veckan. Det kommer det nog bli igen när det här lägger sig.
Men jag tänker på den UFC som var precis nyligen, som säkert kommer att prata om, där Malecki körde. Men det var ju för tomma läktare. Det var ju jättekonstigt.
Det var jättemärkligt, verkligen. Tänkte att vi skulle prata jättemycket om den, men det vi kan säga i alla fall, det var ju att Bea Malecki vann sin match där. Hon gick ju som en zombie nästan, eller vad säger du, Elin? Har du sett den?
Jag har faktiskt inte sett den matchen. Jag har bara läst lite kommentarer om den. Och det, så jag ska inte uttala mig om den, för jag har bara andrahandsinformation.
Nej, men du såg väl den, Martin?
Nej, jag såg den. Ja, det gjorde jag. Och hon var jätteensidig. Men alltså hon vann. En vinst är en vinst. Ja. Och jag tänker på det här att hon har en thai-bakgrund. Det märks inte mycket.
Nej, det gör ju inte det. Hon är världsmästare i thai-boxning. Så det är verkligen, det borde synas ännu mer. Men hon är otroligt tuff och bara manglade, bara gick som en zombie liksom. Och det, jag tror att det har med det här. Man tyckte man kände på matcherna nu när det inte var någon publik att det är någonting som saknas när inte publiken är där. Det blir inte någon hype liksom. Det är svårt som fighter att hoppa upp på buren och liksom sätta sig. Alltså det är så här, det finns ingen publik att spela med. Det här är en publiksport.
Men tror du inte att det till viss del kan vara till fördel också om man tänker på de som kanske har nerver och tycker att hela den biten är svår? Det är väl kanske inte jättemånga i UFC som gör det, men det här var ju en lite mindre gala. Det kanske är några fighter som är lite mindre rutinerade, för de kanske det bara var skönt att det inte var en jäkla massa folk där.
Så kan det nog vara, och jag tror så här att de första, det var ju väldigt många matcher som gick till domslut på den galan för tills vi kom till slutet, och det påminner lite mer om en boxningsgala som Senan och Sasha pratade om, att de är väldigt top heavy, och det kändes lite så med den här senaste galan ännu mer, tror jag, för att det inte var någon publik. Men jag tror den här galan 18 april, den kommer inte bara vara top heavy, för det finns jäkligt bra matcher på det kortet. Jessica Andrade som kommer göra en rematch mot Rose Namajunas, bara det tycker jag är ashäftigt. Jag vet inte om ni kommer ihåg, det var 11 maj 2019 när de möttes sist och Andrade vann där på en slam. Rose har inte gått någon match sedan dess.
Det var då hon blev spikad mer eller mindre på nacken, eller hur?
Ja, och sen ja, det är ett år sen då. Det blir en häftig rematch.
Vet du var den här galan kommer gå någonstans? Alltså 18 april, men vet inte var det kommer vara någonstans än.
De säger att det är klart vart den ska gå någonstans, men de har inte gått ut med vart. Och det är lite så här, ja. Egentligen spelar det inte jättestor roll. Det mest troliga är ju att deras galor kommer hållas någonstans i Las Vegas. Det är ju USA:s hemmaplan. Och så, men deras, alltså kommissionen där har haft svårt. De skulle ha möte idag, och jag tror att de skulle ha möte igår också. De har varit tvungna att ställa in sina möten, och det kan ge lite problem. Men det är så här behind the scenes problem som inte vanliga fans behöver bry sig om. Men mer på det kortet då, där har vi också Magomed Ankalaev menar jag, mot Ion Kutelaba. Det är en rematch från 29 februari i år. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men den matchen var ju jättemärklig. Gick typ 38-39 sekunder och Kutelaba, domaren trodde att Kutelaba var knockad stående, att han var ute liksom. Men han var inte det. Det var feldömt. Så det blev en seger för Ankalaev, men det här blir en rematch då. Så nära inpå ändå. Det är lite ovanligt.
Jag kommer inte ihåg, jag försökte minnas vagt bara den här, alltså det som du säger. Han stod mot buren, var det inte så?
Han stod mot buren precis, 29 februari, så att det inte alls allt för länge sedan. Men det är många matcher förstås.
Det är väldigt kort om tid inför en rematch.
Ja, verkligen. Men det var ju så här, de gick 38 sekunder eller något sånt där, 38-39 sekunder. Sen har vi Islam Makhachev, alltså, som är Khabibs kompis och träningskamrat, som är 18-1 nu i rekord, som möter Alexander Hernandez 11-2, som också blir en så här riktigt fet match. Vi kommer se Ronaldo Jacare Sosa gå match mot Uriah Hall. Alltså det här är, det är jäkligt bra matchkort, och det kan man i alla fall se fram emot 18 april.
Kommer vi ha någon Kulles bettingskola inför den här? Jag det tänker nu när det är lågkonjunktur och grejer, så kanske vi behöver lite sätt att dryga ut i kassan.
Det gick faktiskt jättebra för mig bettingmässigt senaste galan, så att det är alltid något, men två galor innan har inte gått så bra, så att det är lite sådär med betting, man kan aldrig lita på det.
Men vi kommer ju ha en podd innan den galan 18 april, så då kan vi ju tätt in på den, så kan väl du köra lite bettingskola helt enkelt.
Ja, absolut. Inget problem. Bellator har ju skjutit på alla sina galor. Där har vi ingen så här, de har inte gått ut med någon gala som kommer komma si eller så. Så att det är ju tråkigt. Det har ju även de flesta svenska gjort. Jag har inte sett om Superior Challenge faktiskt har ställt in sin gala i maj, men alltså de flesta har lagt ner, och BJ-galorna eller tävlingarna har lagt ner eller skjutits på, så att det är väldigt mycket så. Även OS, där vi har ju hopp inom judon bland annat, och inom brottningen för den delen, den har ju också blivit skjuten på ett helt år, så att det blir OS först i Tokyo 2021. Jättemärkligt.
Ja, men det är så pass stort, för det, om man tänker på när var det senast man flyttade på ett OS, det var när det var världskrig liksom. Så det går nog inte att underskatta hur allvarlig situationen är. Och när vi pratar om att Superior, alltså de kommer ju förmodligen behöva ställa in, för det maj är inte så långt bort. Jag har väldigt svårt att säga, nu kan inte jag någonting, men utifrån signalerna vi får nu känns det ju ytterst osannolikt att man skulle tillåtas arrangera ett sånt event inom bara ett par månader.
Ja, men det är ju helt galet, som du säger, Elin. Det var liksom sist när det var världskrig. Och så Superior Challenge ligger ju risigt till, alltså, i maj. Och jag vet inte, vad tror du, Elin, om den?
Jag har jättesvårt att se att den faktiskt kommer kunna bli av, med tanke på att vi nu har de restriktioner som är att du inte får arrangera större event. Alltså, jag har jättesvårt att se att någonting skulle ändras så pass drastiskt att fram till maj, så att det skulle vara okej att anordna. Det kommer nog dröja några månader innan någonting händer. Alltså, som sagt, jag kan ingenting om det här, men jag skulle bli ytterst förvånad om det skulle ha lättats på innan sommaren.
Nej, men det är ju så. Vi får hoppas att det blir någon gala någon gång. Jag menar, Babacashti på Super Challenge har ju verkligen varit med om allt. Det var vulkanutbrott, stoppa galor och lastbilar som inte har kommit med buren, och det har varit allt liksom. Och nu tror jag inte ens han kan få det här att rulla faktiskt. Jag håller med dig, Elin. Men jaga matcher och hypa och sådär, det slutar inte folk med. Framförallt inte UFC fighters. Och Justin Gaethje, han jagar ju match mot Conor McGregor. Alltså, Mårten, vad tror du om den matchen? Vem skulle vinna, Justin Gaethje mot Conor McGregor?
Det är ju någonting med mig att jag fortfarande gillar Conor McGregor. Jag vet inte varför jag gör det, för att i grunden tycker jag att han har betett sig så jävla illa. Men jag tycker att när han kom in sist så var det lite grann att han levde upp till hypen. Även det var märket det här med axeln, att han liksom så här, lite ny teknik, att han liksom kunde knocka Maxen och så vidare. Men han är en duktig fighter, och samtidigt som Justin är liksom superbra. Så att det handlar mer om självförtroende, tror jag. Att du har självförtroendet, och den som har störst självförtroende och det egot, det har ju Conor McGregor.
Jag tycker det är en jättebra analys, och jag håller med, jag kan bara hålla med dig där. Vi har andra som också jagar matcher, och det är Darren Till som vill möta Israel Adesanya. Och vem vill inte göra det, höll jag på att säga. Paulo Costa jagar ju också en match där, och det är ju den som ska vara liksom nästa match som man har pratat om. Men Paulo Costa, han är återigen lite grann i rampljuset, eller på fel anledning, med fel anledningar. Nu är det hans läkare som har blivit avstängd i 2 år för att han vid 2 olika tillfällen har gett Paulo Costa dropp inför match, precis, alltså innan då, för att återhämta sig vid en tung bantning. Alltså, Elin, jag vet inte exakt hur mycket du vet om det där med dropp, men så här, du vet ju mycket om att banta och det, alltså i matcher. Vad är det farligt? Varför har man dragit in att man inte får köra med dropp?
Alltså, jag tror att anledningen till att man har dragit in det är helt enkelt för att det gör ju att folk tar mycket större risker i sin bantning. För om du kan inte återföra vätska till kroppen genom att, alltså, dricka det när du har gjort en väldigt stor vätskeförlust. Och de här stora vätskeförlusterna är ju en av de farligaste sakerna som du kan göra inför en match, för hur din kropp hanterar det och framförallt hur din hjärna hanterar det. För förlorar du mycket vätska så händer det. Så jag tror att det helt enkelt är på väg, även om det bara är koksaltlösning och vätskeersättning på det sättet, så tror jag att det är på väg in att klassas som performance enhancing. Och det, jag tror att de stoppar det för att de vill undvika att folk ska göra väldigt riskfyllda viktnedgångar.
Man kan ju också säga att de som lyssnar, att är man inte insatt i det här så är det ju extremt. Alltså, de som kanske tävlar i, så att de tävlar i 77 kilo. Alltså, de kan ju, alltså, från dagen innan när det är invägning menar jag, i MMA, så kan de ju skilja kanske 10 kilo, ibland mer. Alltså, du helt enkelt bantar eller går upp 10 kilo i vikt på ett dygn. Det är ju osannolikt ingen vätska man då har tagit bort från kroppen.
Och just det du nämner, Simon, med Paulo Costa, jag var inne och tittade på hans Instagram för ett tag sedan, och där har han ju till och med lagt upp bilder med där han skryter om hur mycket viktskillnad han har på invägning och dagen efter på match, där det skiljer mer än 10 kilo. Så ja, det är inte så konstigt då att det kommer fram att han har en läkare som har försett honom med dropp efter det.
Det är helt galet, och det är, nu får vi se, nu blir han avstängd läkaren 2 år, och jag menar det, ja, det är, många har ju sagt att Paulo Costa, han ser ju ut som att, du har ju sagt det flera gånger Mårten, att han ser ut som att han är dopad, alltså, du bara, det är bara frågan om hur mycket och när, sa du någon gång tidigare, och det är väl lite så.
Ja.
Men om vi går vidare så, du nämnde där Elin att Kampsportsgalan tyvärr har blivit inställd, och det blev det nu. Men jag tänkte att vi ändå ska prata lite om, för det var ändå kul att man lyckades genomföra en video som var jättebra producerad tycker jag. Musse Hasselvall, Mona Lundqvist på kansliet som skötte den. Eller skötte kanske inte själva inspelningen, men var i rutan så att säga. Och där hade vi årets traditionella utövare, så vann ju Jesper Waldestål, inte helt otippat. Det kanske är dags för att vi har honom med oss någon gång i podden. Jag vet inte, Mårten, vad vet du om Jesper Waldestål och Jaido?
Ja, alltså jättelite, förutom att jag tycker Jaido är, alltså det är lite kul. Det handlar ju om att kunna hantera ett svärd helt enkelt. Det går ju tillbaka till samurajerna, 1600-talet. Det är coolt.
Vad säger du Elin om det? Du satt ju i juryn, så att jag tänker att nu kan vi ändå uttala här lite, tänker jag, om de olika...
Nu kan jag äntligen prata. Nej, men, alltså det jag tror skulle vara intressant med att ha Jesper med, det är att jag tror att jag och väldigt många har väldigt, väldigt dålig koll på Jaido som idrott. Det kan jag säga med helt öppet hjärta, att jag kan väldigt lite om det, och jag ska också säga att det är en av de svåraste kategorierna tycker jag, årets traditionella utövare, för det är ganska enkelt när man sitter och tittar på en kategori som årets mästare eller årets mästarinna, för där är kriterierna så pass klara. Den tyngsta titeln eller medaljen, gärna internationellt, det är det som gäller. Traditionella utövare, det är lite mer finlir skulle jag säga att försöka utröna, för det är många av idrotterna som jag kanske tycker är traditionella som inte själva identifierar sig som det. Så den är svår.
Jag får bara säga, när vi pratar om Jaido, alltså, ni måste ju söka upp det klippet, den där killen. Jag har sett Jaido, alltså utövare som drar svärd och har tagit bort pilar som skjuts mot dem. I verkligheten har jag sett det. Alltså när du i draget... Ja, ja. Men det finns en kille på nätet. Han gör ju exakt samma sak. Han drar svärdet ur skidan och tar bort en pistolkula. Alltså det här har ju varit... Ja, det är helt sjukt. Jag tror att det ligger under den här... Stan Lee's Superhumans heter det. Det låter ju töntigt nu för man tänker att det är superhjältar. Men han vill ju hitta riktiga superhjältar i världen. Så det finns en serie där de åker runt och hittar människor som har enorma förmågor. Och då är det en kille som alltså är jaidoutövare som hävdar, jag kan alltså undvika en kula genom att dra svärdet. Så de filmar det här då i super, ja, vad heter det, ultrarapid va? Och du ser ju, alltså han lyckas ju dra svärdet och träffa kulan, så att kulan har alltså ett hack i sig. Helt osannolikt.
Gud, häftigt.
Det måste ni söka upp, apropå AI då.
Kan Jesper göra det tror vi?
Jag tänker så här,
vi tänkte honom.
Men jag tänker också så här när det gäller traditionella där som du pratade om Elin, att det är lite så här, antingen så Jesper har ju vunnit tävlingar, så där finns det även tävlingsbaserat så här, att han vann det här och då är han naturlig att vinna. Sen det andra kategorin, det kommer jag ihåg att vi diskuterade när jag var i juryn en gång, jag blev aldrig inbjuden, jag brukar alltid tjata om det, då skämt åsido, så i alla fall då var det just att antingen så har någon fått hög dangrad eller så är det där att de har vunnit massa tävlingar. Det är liksom, det är de som ofta har vunnit, sen är det lite så här, eller typ som ett hederspris att någon håller på så jäkla länge, så att det blir årets traditionella utöver det här liksom. Men det vore kul om det någon gång var en yngre person som inte har vunnit en stor tävling, men som liksom förkroppsligar hela budoandan på något sätt. Det skulle vara väldigt häftigt att se faktiskt. Men vi kan gå vidare faktiskt, tänker jag, så vi inte stannar där. Fredrik Widgren, jiu-jitsu, eller som Mårten alltid säger, sport-jiu-jitsu. Han blev årets mästare.
Yep.
Han hade vunnit ganska stora tävlingar, var det inte så Elin? VM typ?
Jo, han tog ju VM-guld i sin klass och det är jävligt stort. Det är ju ganska tuff konkurrens där också, så det är en riktig bragd, och det är ju lite kul. Vi hade ju hans träningskompis slash arch enemy William Seth Wenzel med i podden för typ ett år sedan. Och då hade ju han vunnit VM-guld i den klassen. Sen gick ju William upp i en högre viktklass i år och då klev Fredrik in och jag tror att det var i samma klass som William tog förra året. Men de två har ju alltid liksom gått neck and neck där.
Det är häftigt alltså. Det är, att vi har så jäkla bra jutsutövare. Alltså det, Nakadojo är ju en stor anledning tror jag till det. Men såklart det finns andra klubbar i Sverige med jutsu. Alltså det har ju alltid varit ett starkt jutsufäste i Göteborg också. Vi stämmer det, Mårten?
Ja, men det stämmer. Jag tänker också, som du säger, nu gick jag tillbaka till Nakadojo direkt. Där. Det är ju så att dels Karneborn, Rickard då som är väl någon form av huvudtränare där. Men även Musse Hassevall körde ju sportjuts en gång i tiden, vad jag förstått.
Han var, placerade sig på EM, vet jag. Han placerade, jag tror att han fick brons på EM eller om det var silver till och med. Men Ralf Karneborn får vi inte glömma heller. Och sen även han Ingmar Sköld som ju var lite den som är liksom grunden för Nakadojo. Han nämns inte tillräckligt ofta tycker jag, men han är helt klart en anledning som de har byggt Nakadojo på. Sen hade vi Josefin Breich som vann årets förebild. Det var en person som jag inte kände till innan. MMA, jag vet att hon har hållit på med MMA i alla fall, men hon har dragit igång massa tjejgrupper, Elin, och fått massa tjejer att komma till MMA och röra på sig och allting. Berätta lite om det.
Nej, men jag hade samma känsla som du. Alltså, jag kände inte till Josefin sen innan. Sen fick vi ju höra om henne dels för att hon nominerades men också så uppmärksammades hon av, om det var, nu kommer jag inte ihåg exakt så kanske inte citera mig på det här, men jag tror att det var Gästriklands tidning eller någonting sånt som uppmärksammade ju. Och det, jag kan tycka att det är väldigt kul att vi får möjligheten att lyfta någon som så många i vårt lilla community kanske inte har hört om än, som ändå gör väldigt mycket bra för idrotten och får in nya personer dit. Och bara det att jag tror att hon är 3 eller 4 barns mamma också och lyckas hålla igång det och träningen och har tävlat, och hon är en förebild. Det kan jag skriva under på.
Wow. Ja, nej, men det är häftigt faktiskt. Sen har vi hederspris och då var det inte en gammal gubbe eller tant den här gången för en gångs skull, utan det var Alexander Gustafsson som vann den. Och det är ju så här, jag tyckte det var en jättebra motivering, och jag menar Alexander Gustafsson har ju verkligen gjort otroligt mycket för svensk kampsport, inte minst för MMA, men jag tror att han har dragit uppmärksamhet i hela kampsport Sverige egentligen, eller vad säger du, Mårten? Det är ju liksom...
Ja, vi pratar ju om det, och jag menar ju att hela hans framgång har liksom spilt över. Vi pratade om det förra podden, att det spelar över på till exempel boxningen. Det har också såklart spilt över på liksom alla som vill komma in i kampsport på något sätt. Det behövs alltid en stor profil. Och när jag växte upp så var det liksom Björn Borg eller var Ingemar Stenmark, och de personerna i nyckeln kring att vi fick duktiga tennisspelare eller duktiga skidutövare. Gunde Svan var ju en pionjär när det gäller längdåkningen, och jag skulle bara säga att Alexander Gustafsson har gjort det för kampsporten.
Väldigt häftigt och bra. En stor eloge tycker jag ska gå till styrelsen som hängde med. Jag ska inte säga för en gång, jag vet inte, jag höll på att säga för en gångs skull, men ja, det är inte alls så. Ni brukar hänga med, men, nej, men det känns som att det här var väldigt passande. Sen får vi se om han ändå lägger ner eller inte. Sådär. Men det spelar egentligen ingen roll. Det var,
det
han är
kändes
värdig.
Som att det var lite rätt timing också. Med tanke på att oavsett hur mycket vi sitter här i podden och hoppas och önskar att han ska göra en comeback, så under 2019 så valde han att lägga handskarna på hyllan. Och när man tittar på hela Alexanders gärning som kampsportare, så precis som ni säger, han har ju lyft hela vårt community otroligt mycket. Han har tagit oss in i mer eller mindre finrummet och gjort det till household idrott på ett helt annat sätt. Så nej, Alex betydelse kan inte skrivas ner på något sätt.
Ja, det är väldigt häftigt. Sen hade vi Allan Finfodo do Nascimento som är en fantastisk BJJ-spelare som också är tränare på bland annat, tror han tränar på flera ställen, men bland annat på All Star i alla fall, som vann Folkets pris. Väldigt kul. Han har vunnit förut ju årets kampsportare, om jag inte minns fel, tror jag han har vunnit, eller om det var årets mästare, jag kommer inte ihåg.
Det var årets kampsportare han har vunnit.
Så var det. Mm. Roligt i alla fall tycker jag. Han har uppenbarligen många träningspolare och fans där ute som röstade på honom. Årets genombrott gick till Khamzat Chimaev som vi har haft i podden. Mårten, du, alltså vad säger du om honom? Jag har sett att han har dykt upp nu i ganska stora sammanhang nu så att han anses vara en av de kanske största talangerna som i hela världen, att det går att jämföra med Israel Adesanya.
Ja, men han är väl obesegrad fortfarande, eller han hade ju 6-0 av oss, va?
Men ändå, han är just så att alla ser att det här är en så här, det är en Israel Adesanya-nivå på hans talang liksom.
Ja, men det ser vi för att han har en ganska unik stil. Så det är ju lite grann det här, ni vet, han kommer från den här brottningsbakgrunden. Jag ska också säga att det är väldigt mycket mentalitet. Han berättade ju för oss när han var här hur han kom till Sverige och bara det är ju en livsresa som hamnade här, och han hamnade på Ålsen liksom på den här sparringen och höll på att ställa till med riktig fight, va? Tills var det Michael sa till honom liksom att så där håller vi inte på här, du vet. Alltså, han har temperamentet och när du tämjer en sån där bäst som han är med sån bakgrund, så har de en sån enorm drivkraft att vinna och en vilja att träna, och jag tror att det är därför alla tror att han kommer bli så stor och framgångsrik.
Jag skulle säga att jag håller verkligen med dig där. Och sist jag så, jag kanske inte riktigt på den nivån så som han, för han omtalas liksom i hela världen, och nu skulle han ju gå om Brave-bältet i Solnahallen. Första gången Brave skulle komma till Sverige så har det blivit inställt nu tyvärr då, som alla andra galor. Men Niklas Bäckström, han var också så här obesegrad fighter, inte alls som sagt lika hypad i hela världen, men han skulle ändå möta Conor McGregor. Alltså det är inte så många som vet om det, att Niklas skulle göra det. Han var obesegrad, kom inte UFC, men så torskade han ju en match där mot en fighter som var typ 6 gånger pengarna eller någonting, som ingen trodde på för han var lite nonchalant. Det är jag rädd för att det skulle kunna hända Khamzat. Jag tror inte det, men jag menar att ibland blir fallet så otroligt stort när man är så där fantastiskt hypad, eller vad säger du, Ellen?
Ja, det kan ju garanterat hända, och det händer ju oftare än vad vi skulle vilja att det gjorde. Och särskilt det som hände med Niklas Bäckström var ju, det var ju många som inte ville tro riktigt att det var sant när det hände. Men ja, jag vet inte, Khamzat att det, han känns så, vad är ordet jag letar efter? Han känns så jäkla solid. Så jag har svårt att se att han skulle ha varit någon slags fling innan det här. Jag tror på honom. Vilket så här, det betyder ju ingenting, bara att jag tror på honom. Men jag hoppas verkligen att det går bra. Just det att han blev årets genombrott, det kändes också ganska självklart med tanke på hur mycket han har slagit igenom det senaste året.
Det var också återigen en eloge till er som tog det beslutet, för det var också så att det fanns ändå andra som absolut skulle kunna få det, och jag menar det är så här, han har inte vunnit något mästarbälte än, och jag menar Sebastian Kadestam vann, alltså så här, visst då kanske han blev mer mästare, men han gjorde också ett stort genombrott förra året, så det fanns absolut andra som var där, men jag tycker det är helt rätt att ta Khamzat Chimaev. Fia Reisek vann årets mästarinna, och det känns som att nu sitter ju alltid någon armbrytare med i juryn, så att jag tänker att vi får vänja oss med att det alltid kommer vara någon som på armbrytningen som får pris. Ingen fel på det, hon har ju vunnit typ allt, men hon har liksom gjort det redan förut, så att hur många gånger kommer hon få det, kan man fråga sig. Nu låter jag surmulen och tråkig, men...
Ja, du låter jättesurmulen, för det, alltså, grejen är att det hon gjorde i år, det har hon ju inte lyckats med innan, för visst hon har vunnit VM-guld förut, men då har det varit på en arm. I år vann hon på både höger och vänster, och i den viktklass som det är absolut mest konkurrens. Tittar man på den rena prestationen så här, hon kan ju inte göra mer. Hon kan inte göra mer än att vinna VM-guld både höger och vänster i den tuffaste klassen. Då har hon gjort den största möjliga prestationen inom sin idrott, och ingår den i förbundet, så det är självklart att hon ska prisas för det då, tycker jag.
Men där är ju felet. Att det ligger i förbundet. Alltså, jag förstår det fortfarande inte. Det är tidsfrågan när vi kommer ha dragkamp. Sen är det tyngdlyftning. Är det också kampsport? Nej, jag står fast vid att jag har inga problem med människor som bryter arm. Jag ser inte det som en kampsport. Och det är skumt för mig att ha en kampsportsgala och ge bort ett pris till någon som bryter arm. Jag får inte ihop det riktigt.
Nej, du får tycka det. Alltså, det är ett fritt land, du får tycka vad du vill.
Ja, men så är det. Och jag är egentligen inte emot armbrytning. Jag vet att det är en teknisk svår sport och sådär. Det är inte det, men jag tänker mer så här att det som har hänt med idrottsgalan, det är lite mer det jag vill vinkla det här till. Där är vissa typer av sporter som har sina representanter med i juryn. Va? Det gör att det blir deras sporter som får. Det är därför vi inte har någon MMA-stjärna som vinner på idrottsgalan. Det kan vara någon som är tröstnominerad någon gång eller något sånt där, kanske. Men det är det vi ser så tydligt, att det blir på ett sätt jäv när det är en viss typ i juryn. Jag menar, släpp in en HEMA-utövare i juryn, då kommer någon HEMA-person bli nominerad. Släpp in en BJJ-spelare, så kommer en BJJ-person vara där. Det är liksom, det där måste man tänka på när man sätter ihop juryn, tänker jag.
Jo, men det, om vi inte ska ha någon som är anknyten till någon idrott, då kommer vi inte ha någon jury, för då skulle inte jag kunna vara med heller, som är lite extra benägen att titta på MMA-utövare. Det blir, jag förstår inte vem ska sitta i juryn i så fall, om vi inte ska ha en mix av det som finns i förbundet.
Nej, men det går, samtidigt så kritiserar Svenska Budo Kampsportsförbundet idrottsgalan om och om igen, just för att det blir inte någon av de sporterna utanför den som representeras i juryn. Vissa har föreslagit att en ifrån varje ska vara med och sådär. Samtidigt så är det ju det att den här juryn, nu kommer jag gå på juryns sida då, och vända här lite mitt i diskussionen. Det är ju det att man får ändå in förslag från alla olika förbund, och så får man liksom, så kan man diskutera det därifrån, så kan man väga fram för- och nackdelar. Så det är ju nomineringar plus att förbunden också får skicka in. Så att vi ska inte göra någon stor grej av det, var inte meningen att vara surmulig. Jag tycker det är kul att hon vann, men det går att diskutera om armbrytning är en kampsport eller inte.
Jo, men då ska ju de, då tycker du i så fall att de inte ska vara med i Byråkampsportsförbundet, och det är en helt annan fråga.
Nej, jag tycker att de ska få med. Det är Mårten som är, jag är någonstans mitt emellan där liksom. Det är Mårten som är mer, tycker att de inte ska vara med.
Jag är emot.
Ja, vi lämnar det, tänker jag. Det är lika bra. Hålla god stämning här. Sen hade vi årets klubb, och där vann Varbergs thaiboxningsklubb. Sen hade vi årets ledare, och det var ju kul för oss. Och det var ju Emil och Johan Björnestad som vi har haft i podden. Och det var så här, också apropå det som ligger i tiden. Vad säger du, Mårten? De känns som att de är ute i sociala medier. Folk följer dem, och de verkar vara jäkligt bra förebilder.
Jag tycker man ska lyssna på den podden när de var hos oss, alltså Tullinge Muay Thai, de här två bröderna, deras historia, hur de har byggt klubben, men också den värdegrund som klubben står på, och ska man säga, den profil som klubben har. De har gjort mycket för thaiboxningen. Thaiboxning är ju en stor kampsport i Sverige, men de killarna har utan tvekan liksom tagit ett steg längre, och därför tycker jag att de är väl värda den vinsten.
Ja, så vad säger du, Elin, om dem och deras framfart? Var det ett svårt beslut att välja dem?
Nej, alltså de har ju utmärkt sig ganska mycket det senaste året, med, förutom att de driver en bra klubb och får fram flera som också blir tävlingstalanger, så gör de ju ganska mycket arbete för psykisk hälsa och arbetar mycket med de bitarna, och det tycker jag är värt att lyfta, att de har ett så starkt engagemang, inte bara för att så här, ta fram folk som kan ta medaljer, utan också att arbeta med hur folk mår och se till att det finns en plats för dem också.
Ja, men verkligen, det är grymma killar verkligen. Sen sist men inte minst så hade vi årets kampsportare, och där var en Josefin Lindgren Knutsson. Hon är på de stora galorna i Japan. Hon vinner, och ja, hon torskade igen där, men det var ju kontroversiellt som fan. Känns som att helt rätt val också. Hon skulle också kunna varit genombrott, men det har väl hon redan vunnit året innan det, tror jag. Så att det är så här, hon är ju verkligen en person som kommer vara nominerad många gånger, tror jag, till innan hon lägger handskarna på hyllan. Det var väl lite alldeles när det gäller kampsportsnyheter. Det är inte så jäkla mycket just nu, men vi fick ändå snacka lite om det som har hänt och sådär. Komma skall, vi får väl följa vidare utvecklingen, får vi se vad som händer i kampsportsvärlden.
Alltså det är ju en speciell tid, och vi kör podden på distans här. Men visst har man ganska mycket tid över nu också när man är hemma, eller hur?
Väldigt mycket tid. Alltså men samtidigt så känns det som att dagarna bara flyter ihop och försvinner. Jag vaknar på morgonen, brygger kaffe, sätter mig vid köksbordet, sitter och jobbar tills det blir kväll och bara ah, okej, okay, nu är det kväll. Nu är den här dagen mer eller mindre klar. Man har ingen klubb att gå till och träna på, inget. Nej, det känns som att man inte gör så jävla mycket just nu.
Nej, jag gör alltid mycket ändå. Alltså, jag jobbar ju ofta antingen hemifrån eller på studion och sådär. Eller på ett kontor också. Så att jag kan lika gärna jobba hemma. Men det är klart att det är tråkigt och begränsande och sådär. Jag går ju ut typ sena kvällar och då tar promenader. Och då är det verkligen så här, folk flyr typ. Så att det är väl då de här som är mest kanske paranoida är ute typ. Så att det var verkligen igår så var det jättekul att se några som liksom flydde in i skogen när jag kom gående. Tänkte fan, vad har jag för smink på mig? Eller vad jag var normal tror jag.
Så att, Gick det ett zombie walk eller vad?
Nej, men det känns lite så. Det är inte böldpest där. Alltså det är bara viktigt ändå att påpeka att det är på allvar. Vi ska ta det på allvar framför att jag är ju i riskgrupp också som astmatiker. Men annars är det ju så här att vi ska ju... Ja, man får ju också tänka på att det finns ju andra influensor och sånt som rullar också i världen. Så att det är ju Sverige.
Nej, men jag tänker att du, om man nu har mycket tid så är man kanske ibland i tankarna. Om man kan minnas... Så frågan är faktiskt våra bästa kampsportsminnen. Jag tänkte faktiskt att du ska få börja idag, Elin.
Alltså jag tycker att det är så svårt. Och jag är inte så bra på att göra det här på kommando. Liksom att här, nu, minns någonting. Däremot så det har ni märkt. Nej, men så här, jag lovar att ni har märkt det när vi sitter och spelar in poddarna att vi börjar prata om någonting och sen så här, svävar jag iväg lite med blicken och bara ja, men jag kommer ihåg den där gången när Brandon Vera var med på ett läger som jag var på. Alltså jag kan börja prata på det sättet väldigt lätt. Men en sak som när du och jag snackade lite innan, Mårten, en grej som jag tror att jag aldrig kommer glömma, det var när UFC kom till Sverige första gången. Dels så var ju hela organisationen och alla de var ju väldigt ovana vid den här svenska publiken som sitter så här tyst och tittar noga och så här klappar fint när någon gör någonting bra. Men, och jag tror att det var en av de första matcherna när Pape Abedi gick, och det här var ju första gången som Unified Rules var på svensk mark. Vilket betyder då att det var första gången en match gick i Sverige där armbågar var tillåtet. Och så är det den där stämningen i Globen, det är helt knäpptyst och alla sitter och tittar ganska noga. Och sen är det någon tjomme långt ner som skriker, armbåge! Och det hördes i hela Globen och det hördes att han hade druckit lite för mycket öl och man hör hur folk börjar så här fnittra överallt bara, och tyckte att det var ganska roligt. Och sen blev, alltså jag har ju gått på ganska många galor efter det och ofta är det någon som ropar det. Och det är färre och färre som förstår det där interna skämtet. Men när det var typ andra UFC-galan, då var det jättemånga som skrattade åt det för de kommer ihåg första galan. Du ihåg det här, Simon?
Jag kommer ihåg det, alltså det hela liksom grejen, jag spinner vidare lite på det här med första när UFC kom till Sverige, 14 april 2012 var det år, om jag inte minns fel, jag minns inte fel. Just det, Alexander Gustafsson skulle möta Thiago Silva, tre ronders fight. Alltså, jag vet, alltså allting runt omkring, alltså jag skulle säga att också när, för mig var det väldigt viktigt och det liksom kan vakna mitt i natten och bara minnas hela liksom stämningen omkring där 2012. Det var liksom ett ganska mörkt år för mig, skilde med det året och allting, men just det där, det var liksom en ljus glimt som jag verkligen minns tillbaka på med glädje. Och det är så här, Fight of the Night gick ju till Brad Pickett mot DeMarcio Page, men Pickett, jag vet inte om ni kommer ihåg det, det är länge sedan nu, 8 år sedan, men han vann ju på en submission där och sen så men det, för mig var det Reza Madadis vinst på guillotine i andra ronden mot Josilando Izquierdo som han hette från Kuba, en grym fight, stående fighter framförallt, och hur Reza Madadi, alltså det var på underkortet, men det, alltså livet och det liksom ljudet som kom när han vann, alltså det fick en att få gåshud och liksom det enda som har slagit det som jag har varit med om någon endaste gång någonsin, det var ju när Alexander Gustafsson gick ut alltså för att möta, tyvärr förlorade han då mot den här klassen när han kommer in med Zlatan-låten i Tele2 liksom. Och då svimmade, jag har sagt det förut, då svimmade ju journalisten bredvid mig i min famn, för det var sånt jävla tryck på arenan. Det är typ det enda. Det är typ det enda som man kan mäta sig mot det när Reza vann där. Eller när Reza vann mot Michael Johnson. Alltså det var också sån här otrolig känsla.
Jag tyckte det var så kul det där att när den galan som gick på Tele2 Arena. För bara för kanske ett par veckor sedan så fick jag upp, ni vet när man får de här minnena på Facebook. Så fick jag upp en status jag hade skrivit för typ 10 år sedan där... Det hade varit en gala i Australien som sändes klockan 11 på morgonen lokal tid för att passa för den amerikanska marknaden. Och så skrev jag, aha, men betyder det att om UFC kommer till Sverige så kommer den sändas 4 på natten? Och det var så många som kommenterade, bara, nej det skulle de aldrig göra. Och det var många som var väldigt förvirrade om tidszonen. Och bara, nej men det betyder att det blir på eftermiddagen i Sverige. Och det var jättemycket förvirring där. Men det, sen blev det ju... att den faktiskt sändes 4 på natten. Och det är just det här du beskriver när Alex går in. Och både du och jag och Simon var ju press då.
Ja, ja.
Och man hade varit vaken så länge. Hade varit vaken så länge. Ja. Och det här var ju liksom 6-7 på morgonen. Och det var, allt var så skumt och häftigt. Och när folk skriker...
Har vi någon motsvarighet till det här alltså, någonsin? Finns det en likhet i en annan sport när det är så här klockan 4 på natten?
Jag tror inte det. Alltså, jag kan inte tänka mig det faktiskt. Vad det skulle vara. Det är väl... Nej.
Nej, häftigt.
Ja, det är faktiskt väldigt häftigt.
Men när vi pratar om de här minnena från galer och när folk skriker saker så... Då tänker jag tillbaka på de här väldigt tidiga Superior Challenge-galorna som var i Fryshuset. Där var det också så här otroligt häftig stämning för det var ganska litet och tajt. Och där var det också just den här publiken som är väldigt insatt. Och folk har ganska mycket humor på ett roligt sätt. Jag kommer inte ihåg, det var någon som gick match och så hör man ett... En kvinna skriker i publiken, kom igen nu älskling, till honom. Och sen typ 2 matcher senare så skulle Bobby Rehman gå match. Och mitt under den fighten så hör man någon snubbe från andra änden bröla så här riktigt grovt, kom igen nu älskling. Det var hysteriskt.
Jag vet inte vilken gala det var också. Det var, kanske var på UFC Stockholm alltså första gången när det var slå han på käften. Den blev stor. För den blev, det är ändå så här en känd variant av den där armbågegrejen där och så här, och kom igen älskling. Men slå han på käften, det har ju liksom hållits kvar. Det är, känns ju som att det är i vår DNA nu, svensk fighting, att slå han på käften.
Ja, det jobbades in i generna direkt den kvällen.
Verkligen, och det har liksom hållits kvar. Men Mårten, alltså för din del, du som har levt väldigt länge och...
Alltså, nu är där igen.
Varje gång.
Ursäkta, jag var tvungen.
Jo, men det var ju när jag träffade Bruce Lee då, förstår ni? Nej,
exakt. Det är inte det. Jag vet,
nej, men det är klart att det finns många minnen från alltså, ens egen kampsport som tid och sådär, men det är faktiskt MMA även för mig. Men precis som ni så upptäckte jag ju MMA innan det kom till Sverige och du vet, köpte VHS-bandet från USA för det fanns någonting som hette Ultimate Fighting och sådär. Så jag hade alla de här videobanden. Så att när MMA blev tillåtet i Sverige och då jobbade jag på TV-bolag som heter Kanal Lokal. Alltså vi gjorde alltså lokalproducerat innehåll liksom i Sverige. Och jag bara, det ska vara en MMA-gala i Lisebergshallen. Det var alltså The Zone 2. Den måste vi sända på vår tv-kanal. Och det var ingen, alltså de trodde att jag tappat förståndet. Hur ska vi på en lokal tv-kanal sända liksom brutal kampsport? Och jag bara, jag är säker på att det här kommer bli hur stort som helst. Så vi gjorde ju det, alltså vi gjorde ju upp en deal då. Och det var ju så jag hamnade själv i det här att börja kommentera MMA. För att någon skulle då kommentera den här galan. Och så tänkte jag, okay, jag kan ju vara programledare. Så fick jag en kille som heter Marcus Hjärtstam som då jobbade för de här Fighter Center. Gladys MMA som blev min högra hand. Och så började vi kommentera. Och på den galan, det är då som Alexander gör sin andra match. Och han möter en italienare som ser livsfarlig ut. Som heter Matteo Nunzio heter han. Ja. Du vet vem det är?
Jag vet, jag träffat honom.
Han är så, ja, med stort sån Lazio fans var inte annars så här, vet, hela ryggen är väl typ någon eller det bröstet han har. Men han har tatueringar nu, Simon.
Han har fascistiska tatueringar på sig. Han har tagit bort någon, men han har flera alltså, jag vet inte om det är någon örn eller det är något kors, alltså, han har han har fascistiska, alltså, som är att han är liksom en, om man inte är det nu så har han i alla fall varit en fascist liksom. Så det är kontroversiellt. Och han kommer tillbaka, han var ju på Superior Challenge sen också senare.
Exakt, ja, men han kommer in, du vet, oh, The White Guy som han heter då. Och så ska jag möta en kille som är lång och gänglig och ganska smal. Och August Wallén, som då är ansvarig för det här Gladius MMA och Fighter Center, säger bara, ni måste kolla in den här Alexander Gustafsson. Och matchen börjar, och jag är som sagt säker på att den här Batia kommer slakta Alex. Men Alex med sin boxning, och här, alltså, det går inte ens att ta in, för det här är en ung kille som är helt ny i sporten. Men du bara ser, han har det. Plockar ner den här Matteo, slår ut honom, matchen är över. Alla i lokalen bara, vad fan hände där? Vad är det här för en kille? Det var nästan som när jag såg Hoyce Gracie första gången, när han liten, vet, kunde plocka någon som var mycket, mycket större och bara med teknik ta ner dem. Så för mig var det stort, och också få kommentera matchen. Det var lite grann en sån här livsdröm att du har fått MMA till Sverige, tv-producera det, få kommentera det och se Alexander Gustafssons match. Häftigt.
Väldigt, väldigt häftigt. Men i alla fall, jag tänker också på han Matteo. Jag har en liten historia om honom också. Som är, för när han var på Superior Challenge sen, torskade han den matchen också. Kliver då direkt efter, liksom, han var ju missnöjd då också med stoppet. Kliver direkt ut, går fram till Babak Ashley. Jag satt i närheten och kommenterade. Men jag hör hela grejen, hur han vill ha pengar av Babak på plats. Där. Babak bara, du får skicka en faktura liksom, du vet, som alla andra. Så här. Han bara, give me money now. Så att, han är riktigt vild i den där Matteo. Alltså. Det är ett freak, verkligen. Ja, det finns en del sådana. Men de flesta är ju inte så ändå. Det är ett härliga minne man har ändå, tycker jag, från kampsport.
Jag har några
alltså,
både pinsamma minnen som kommer tillbaka nu när jag sitter och tänker på det. Jag började ju göra lite så här grejer ganska tidigt, att jag började göra intervjuer och började skicka dem till sajter, för jag hade ju en blogg som jag skrev och hela den grejen, och hela den, allt det är lite små pinsamt, men en av de saker som jag kommer ihåg är att jag fick ett reporteruppdrag att jag skulle åka till SM i Submission Wrestling i, jag tror att det var i Uppsala, och göra intervjuer där och liksom täcka den. Och så skulle jag intervjua Diego González, och flera gånger i den här intervjun så kallar jag honom för Diego Sanchez. För då har jag ju sett, Diego Sanchez är ju en UFC-fighter och han är superaktuell då, och jag kan inte få det att sluta sitta i huvudet. Så om och om igen så råkar jag kalla honom för Diego Sanchez, och han blir liksom mer och mer irriterad på den här lilla bruden som står och kallar honom för fel namn. Och jag tyckte det var så jobbigt.
Ja, men alltså, alla har väl minnen som är ganska pinsamma från när man, alltså, för hela den här sport, alltså, om vi pratar MMA nu, alltså, så här att, men även kampsport, det har ju liksom växt fram utav mycket hobbyister. Sen har det kommit in proffs som Mårten och sådär på vägen liksom, men, som är jättekul att vi har fått in i sporten, och sen har folk blivit proffs också, ska jag säga, från grunden. Men när jag började skriva och allting från början och så här, då var det ju, fanns ju ingen, det fanns en svensk sajt som skrev på, eller fast den var finsk-svensk som skrev på engelska, som heter Asgard, som sen blev MMA med Viking faktiskt, när Ryan kom in och gjorde om den. Det är faktiskt den äldsta sajten vi har i Sverige, om man ska hårdra det. Men så här, rent på svenska, det fanns liksom ingenting, och det var väldigt mycket hobbyism, och det var väldigt, sen bara kickade allting igång 2007 och liksom, så att det är mycket minne man ändå har, Elin, som jag håller med dig, att hur vi träffades också en gång i tiden. Då var du MMA-bruden och jag parade ihop dig och MMA mamman då, va? Eller morsan, MMA-morsan, och skrev om er i min bok och sådär också. Det var jättekul. Alltså det...
Ja, det var speciella tider det också. Ja. Nej, men det var på någon SGL-gala, Svenska Grapplingligan, när den fortfarande var ute i Kallhäll, tror jag att det var. För då var jag där, men det var typ så här dagen efter att jag hade tagit studenten, så jag var ganska bakfull, och sen hade jag så här jättelånga så här fejknaglar som för att jag skulle vara fin på studenten, så jag tävlade inte den dagen. Men sen så Simon hade ju typ sett min blogg eller några artiklar som jag hade publicerat, så då skulle han intervjua mig och vi snackade, och det finns till och med någon bild därifrån när jag stryper Simon, och han har en så här jättekort liten så här rysslugg.
Tack för att du påminner människor om den där ryssluggen som jag fick så mycket skit för. Men det är, ja, det är sant. Men alltså, nu, jag nämnde ju Reza Madadi, så att innan jag vet att du ville avsluta, Mårten, och det är dags att vi rör oss vidare. Men lyssna på Fighterpodden 53. Jag tycker verkligen det. Reza Madadi, när han berättar sin historia, hela sin karriär egentligen. Det gjorde han exklusivt till oss på Fighterpodden. Tycker verkligen, är det något så, för vi har ju 69 gånger kört den här podden nu. Det finns så jäkla mycket ni kan lyssna på som får hoppa över nyheterna om ni inte vill höra om gamla nyheter från 2017. Liksom. Men det finns så mycket annat och intressanta intervjuer, tycker jag, som ni ska lyssna på back i vår katalog.
Och vi har ju vissa specialavsnitt också som inte innehåller några nyheter. Till exempel Reza Madadi, P.O. Lindvall, nu senast Lina Moestam. Så det, om man har missat det, så absolut, jag håller med dig Simon. Det, när man ändå bara sitter hemma i karantän, så kan man lika gärna börja gå bak och lyssna lite i arkivet.
Och vill man höra av sig, då är det fighterpodden@fightermag.se. Då säger vi till lyssnarna att de ska vara friska, eller hur?
Ja.
Och vi hoppas att vi hörs då om 2 veckor igen. Elin Blad och Simon Kölle och Mårten Söderström, då säger vi som vanligt.
What?
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.